Välkommen till Allsvenska podden. Det är 15 maj och det är väl podden som är den stora händelsen idag, tätt följt av VM-uttagningen till Ryssland som Jan Andersson ska hålla här ikväll. Fredrik Jönsson heter jag, jag är med mig Frida Fagerlund. Som vanligt, välkommen.
Tack så mycket.
Är det 2 plus, 3 plus, 4 plus eller är du 5 plus idag?
Jag vet inte. Kan jag vara 3? Nej, 2 tror jag är som vanligt.
Mm. En stark debutant har vi. Han hänger oftast i Premier League-podden och vi ser han allt oftast runt just den engelska fina ligan, Kalle Karlsson. Nu kliver du in i den allsvenska kostymen. Hur känns det?
Ja, men det känns bra. Känns kul. Mitt allsvenska intresse har ju växt de senaste åren. Mycket i takt faktiskt med att spelkvaliteten har blivit betydligt bättre i allsvenskan nu än vad den var. Jag skulle säga att en helt annan värld idag än vad det var för 10 år sedan. Utvecklingen har gått snabbt, framförallt tekniskt och taktiskt.
Mm.
Och nu ser jag på allsvenskan med stor glädje. Det gjorde jag inte för 10-12 år sedan.
Vilket lag har imponerat mest på dig?
Sundsvall. Ja. Gillar jag verkligen vad de presterar just nu. Jag tyckte att de... För några år sedan var de jättefina med Sigurd Jonsson där som central verkligen mitt. Och började ju också då leda en... Jag ska inte säga att de ledde den utvecklingen. Men den utvecklingen som kom då till allsvenskan var ju att man blev mer bolltrygg och kunde spela sig upp från insparkar. Och Sundsvall gjorde ju det på den tiden med han som regissör. Och det tycker jag de gör nu på ett helt otroligt sätt med de här spanska spelarna. De har fått in Batanero i synnerhet. Och sättet de spelar mot Malmö här för någon vecka sedan när de egentligen bara spelar ur med Malmös press med lätthet, det tycker jag är fantastiskt att se. Inte så där jättestora resurser heller, och kunna prestera den fotbollen med små resurser är extra imponerande. Så hatten av för CDG.
Ja, Batanero är ju fantastiskt där i det läget. Det visar han ju med sina fötter. Sen undrar man ju lite om han skulle vara borta ett längre tag, om det skulle bli som det blev när Sigurd Jonsson försvann. För att där dog ju verkligen Sundsvall den säsongen. Han var ju allsvenskans viktigaste spelare fram till han drog, utan tvekan. Han var ju fantastisk. Så det är spännande att se. Men förhoppningsvis för Sundsvalls del så behöver inte Batanero flytta på sig i sommar.
Han kommer ju få intresse. Det är ingen tvekan
absolut
om det.
Med tanke och de har ju inga pengar heller. Så det är bara att, ja.
Men det kan väl ramla in lite stålar här med tanke på att en viss Emil Forsberg kan säljas här för stora pengar i sommar.
Mm.
Och de har ju solidaritetsersättningen då. Den är 5% av en övergångssumma. Så att Emil skulle gå för 500.
Mm.
Vilket inte är omöjligt.
Nej, det är det inte.
Då, eller säg 400, men 400-500 i alla fall.
Ja.
Då är det ju en ganska rejäl peng som ramlar in på Sundsvall. För jag såg att han har ju tillhört dem i åldern 12-21. Då kan man ju hela den summan då. Det är ju åldern 12-21 som det gäller då, solidaritetspengen. Så att, det kan ju bli jackpot för deras del där.
Ja, och kanske man inte behöver sälja Batanero.
Det är det jag menar.
Får de Malmö sugna på att köpa Batanero efter att haft stora problem och låsa fast honom, blev överspelad av honom flera gånger när de satte press, och nu har ju Magnus Persson fått sparken väntat med tanke på hur det såg ut, hur det har sett ut under våren. Man är ju tvungen att agera i det läget. Spelet funkar inte, gruppen funkar inte, spelarna ser mycket sämre ut, de pratar om saker som de inte gör på planen och så vidare. Det finns inte den här vinnarkänslan kring Malmö som har varit sen tidigare. Sen så tycker inte jag att allting ska läggas på Magnus Persson, för att det finns en Daniel Andersson som nu kliver in. Det är lätt att vara sportchef i det läget och bara, jag tar bara över, jag frågar mig själv och så kliver in och blir huvudtränare. Men han ska väl också få en hel del kritik för, ja.
Absolut, och det har han ju fått också.
Ja.
Både från supporterled och från andra håll. Det här är väl lite hans chans på något sätt. Gör han det bra i den här rollen så har han ju lite räddat sitt eget skinn.
Mm.
Gör han det inte bra, då vet jag inte riktigt vad som kommer att hända med honom i Malmö faktiskt.
Nej.
Han reser ju sig upp i samma sekund som Lasse Nilsson, TFFs version av Lasse Nilsson, krånglade in det där segermålet, så reste han sig bara upp på många vallen och klev rakt ut, och då kände man väl lite att nu kommer det hända grejer. Det kändes inte som att Magnus Persson hade speciellt långt kvar, det fick han ju inte heller.
Nu är du ju färgad TFF, men skulle man vunnit den matchen, eller var det mer rättvist med ett kryss?
Jag tycker ärligt talat rent objektivt, och det skrev Johan Flink,
jättebra text av Flink.
Ja, men precis, eminente kollega där som inte är TFF-are höll med om att kryss var absolut rättvist. Trelleborg gjorde sin bästa match för säsongen, vilket inte är så konstigt med tanke på att motståndet var just Malmö FF. De brukar höja sig ett snäpp då, eftersom att det är, man vill alltid slå storebror. Och det är ju någonstans ofta ganska mycket enklare att slå underifrån. Men jag tyckte det var en jämn match totalt sett, och bollinnehavet var jämfördelat. Antal avslut, ja, det är klart att Malmö hade några fler avslut, men samtidigt så stod Trelleborg upp bra. Rosenberg hade något läge där när han väl ska lägga in bollen, men Marco Johansson gör någon sorts benparad och får undan den. Något annat läge där Marco tippar bollen över ribban som också var, också var bra, men jag förstod inte riktigt Marcus Rosenbergs analys av matchen efteråt, för att han pratade om att Malmö FF hade varit fullkomligt överlägsna och att det här var så fantastiskt mycket bättre jämfört med cupfinalen. Det tyckte inte jag, inte med tanke på vilket lag som stod på andra sidan. Det var klart att det såg fruktansvärt ut i finalen mot Djurgården, men det var ju Djurgården som stod på andra sidan. Nu var det Trelleborg som ska slåss för ett nytt kontrakt. Och det ser ut så här. Det är, jag tycker, lite oroväckande också när man höjde sig själv på det sättet. För att det visar ju att du har ingen självinsikt heller.
Nej. Riktigt. Nej, jag känner lite att det hade ju sett bättre ut mot Trelleborg om vi tre hade tagit varsin tröja, med tanke, om man jämför med cupfinalen, med hur dåliga de var just i cupfinalen. Men jag håller med dig i din analys där, att det ska ju se bättre ut än vad det var. Jag läste Flink, han skriver om det också. Och sådär. Kallar du ju själv tränare i Karlberg och sådär, när man liksom kör på den linjen och pratar i de termerna, när alla spelare säger, du vet, saker som att ja, men vi är bättre, så att man inte riktigt inser man inte sin sjukdom. Är det det som blir lite av ens fall då, eller?
Alltså, det kan säkert finnas ett mått av det. Samtidigt så, när man är inne i en sån där period när det går verkligen tungt, då får man ju försöka hitta också de där sakerna som man kan ta fasta på för att liksom lyfta fram någonting positivt. Och det kanske inte är för att det är så man känner, utan mer för att det är budskapet man vill sprida inom gruppen. Att det i alla fall finns någonting. Det blir ju lite sådär, jag menar, en match där kan du ju skylla på att ja, vi var överlägsna spelmässigt.
IFK Göteborg hemma till exempel.
Ja, två matcher kan du säkert göra det, och tre matcher och sådär. Men sen när det kommer till att det blir ett mantra, att det varje match är så, då tyder det ju på någon slags oförmåga. Och det är snarare en oförmåga, tycker jag, när det handlar om Malmö den här säsongen. De har inte de kvaliteterna som de hade i fjol. Och det är snarare det, snarare än att de har haft otur.
Vad är de har gjort bra respektive dåligt, som ni ser det?
Alltså, det som är så märkligt är ju att under försäsongen och sådär så såg man ju ett Malmö FF som man tänkte att oj, vad bra de har slussat in sina nyförvärv och så vidare. Det här ser jättepositivt ut. Och sen så har det ändå blivit som det har blivit. Men det ligger ju fortfarande någonstans på vilka spelare man har tappat kontra de man har fått in. Bachirou är ju en fantastisk spelare. Det har han visat gång på gång. Men en mer defensiv sådan. Bredvid honom så måste det finnas någon som kan ta det där offensiva jobbet. En kreatör som Anders Christiansen. Och det har de inte riktigt.
Där har Daniel Andersson och Magnus Persson då valt att köra Lewicki. Och det är konstigt att de inte har sett det här som är där och har den. Borde ha den kompetensen, eller?
Ja, men jag tror att de ser det. Jag tror inte att de inte ser det, utan jag tror det handlar mer om att man tappar de spelarna man tappar. Man får inte in de spelarna som man egentligen vill ha. Så där är ju den stora, precis som du är inne på, Frida, det är ju där det stora problemet är, att de tappar AC, ersätter inte med i närheten av samma kvalitet. Och så hamnar de i situationen att, ja, men vilka ska spela centralt då? Bachirou, det är klart han ska spela. Du kan inte sätta han på bänken. För han är en fantastisk fotbollsspelare. Ja. Och han är en av lagets bästa spelare. Lewicki, vad ska du ha honom? Ja, det blir ju där bredvid. Han har ju spelat mittback någon match när det har varit tungt där bak i försvaret. Men det är ju där på mitten han ska spela. Ja, då har du ju ett mittfält med en väldigt defensiv balans, och du har det problemet som du nämner med att det inte blir tillräckligt rörigt eller rörligt och dynamiskt. Och då blir det också, tycker jag, en sån där obalans med att, ja, då skulle du behöva in en tia framför och lyfta bort den av de där anfallarna. Ja. Men då ska du ha en av de anfallarna där de har väldigt många bra alternativ på bänken.
Ja.
Och spela med en av Rosenberg, Strandberg, Jeremejeff. Alltså, du hamnar i en problematik när truppen inte är... När du inte har skräddarsytt din trupp utifrån, vad är det för behov vi har? Bredvid Bergerou ska vi såklart ha en mer offensiv, rörlig spelare. Ja, då kan liksom den enskilda grejen bli ett problem för hela pusslet. Mm. Som jag säger, att säg att du sätter Bergerou på liksom på central mitt. Ja, men då behöver en annan spelartyp där. Eller så måste du ha en tia framför.
Mm.
Ja, då måste du lyfta bort en forward. Lyfter du bort en forward, har du då en vänsterytter som är den typen av vänsterytter du behöver då? Då ska du inte ha en som går inåt i banan där, utan du måste ha en som utmanar där.
Mm.
Så att det blir ju ett pussel någonstans du ska lägga. Mm. Och vissa år lägger du det så alla bitar bara faller på plats. Andra år så hamnar du i en situation där det kanske är någon spelare som inte utvecklas i den riktning man hade trott och önskat. Eller så har du helt enkelt bara samlat på dig stora namn och sen tror man att tränaren ska lösa det.
Ja.
Vilket inte är så lätt alla gånger.
Nej. För nu låg ju mycket på Traustason och Rex.
Precis.
Som var kanten.
Liksom.
De har gjort varsitt mål här efter 8-9 omgångar.
Exakt, och det är det jag menar. De har ju inte levererat.
Nej. Men hade de levererat så hade vi väl suttit där och tyckt att... Alltså när de slår Östersund i kuppen där alla tyckte att de plockar bort Östersund här och så vinner de 1-0. Och det är så här ett mästarlag. Det är så här man uppträder. Kommer in i Allsvenskan, vinner i början och man tänker att det här kommer rulla på.
Ja, men jag tyckte det som var bra just i den matchen mot Östersund, det var ju dels att försvaret var fruktansvärt bra. Alltså Bengtsson och Nilsson där på mitten. Och sen var det ju också att Svanberg-Bergerou, att det samarbetet fungerade väldigt, väldigt bra. De plockade ju bort nästan allting och så sunnade centralt. Jag tycker fortfarande att Svanberg ska spela central mittfältare. Jag tycker att det ser mycket bättre ut när han gör det. Sätt ner Lewicki på mittbacken då. Om nu till exempel Rasmus Bengtsson ser ju inte ut att spela mot Hammarby till exempel. Spela Lewicki där då.
Ja.
Ta inte in, alltså Frans Brorsson, han har ju sina typer av kvaliteter. Men de passar ju inte riktigt in om man vill... Om man vill ha en mer spelande fotboll. Alltså han har ju inte de där fötterna.
Nej.
Som passar till.
Men jag tänker om man tittar på IFK Göteborg, när de slog IFK Göteborg i cupen på försäsongen. Då var ju Windheim och Binnako på varsin kant. Och då spelade de ju inläggsspel och de gjorde det med akkuratess, skulle jag vilja säga. Alltså båda de wing, alltså ytterbackarna alltså höger vänster var superbra. Sen har ju Windheim gått sönder och Safari tar ju Binnakos plats. Sen så åker de och möter IFK Göteborg och pratar ju Poja just om det här inläggsspelet. Okej, de får jättemycket hörner för att de försöker skicka in bollen i boxen, men det är inte i närheten lika bra. Så att ytterbackarna har ju inte heller levererat på samma sätt. Och det gör ju att kanterna totalt har ju underpresterat hela våren, skulle jag vilja säga. Jag tycker inte Eklasen har varit speciellt bra.
Nej, det tycker inte jag heller. Jag tror att hade Windheim bara varit frisk och hel så hade han definitivt spelat. Det såg ut som att Magnus Persson föredrog honom på försäsongen. Han fick spela väldigt, väldigt mycket. Och det var väl lite nu eller aldrig för Windheim som har levt i skuggan av Anton Tinnerholm nu hur länge som helst. Så det var trist att han gick sönder. För jag håller med, jag tycker inte heller att Erik Larsson har levererat på den nivån som man hade räknat med. Han var ju extremt upphausad efter Sundsvall.
Han var ju bra där.
Ja, men det var han. Ja. Absolut. Men nu är det ett annat läge. Det är en stor klubb. Du har ett helt annat tryck på dig. Uppenbarligen har han inte hanterat det speciellt bra.
Nej.
Sen är också en fråga. Så här, jag följde inte Malmö i fjol, så jag kan inte dra så mycket referenser till förra året hur det såg ut då. Men när jag tittar på matchen mot Sundsvall så får Sundsvall spela förbi Malmös press gång på gång på gång.
Mm.
Och Malmö spelar 4-4-2 rakt. Mm. Och ska man göra det i dagens fotboll, det går ju att göra det, men du måste springa extremt mycket i försvarsspelet. Och då är frågan, har de verkligen ett material för att spela det försvarsspelet nu med de spelarna de har? Man tänker på forwards, man tänker på yttrar, man tänker på liksom Malmös lag. Har de ett lag som kan spela 4-4-2 i försvarsspel? Uppenbarligen inte sett i den matchen. Så jag har sett ett frågetecken där. Om de verkligen klarar av det försvarsspel och springa så mycket som det krävs om man ska pressspela i 4-4-2.
Mm. Nej, man, det har man ju pratat mycket om Djurgården när de ska springa i sitt 4-4-2. Det såg ju jättefint ut mot AIK med Kirim Rabat innan han blev skadad, och sen så försvann han, och då försvann ju hela det som såg så bra ut. Nu är han tillbaka igen och sen gör han helt plötsligt hela sin omgivning jättebra. Det ska också bli spännande att se om de kan få ordning på det där Djurgården igen. Ja, det är en intressant tanke. Frågan är ju vad Daniel Andersson väljer att göra. Vad hade ni själva gjort i det här läget? Hade ni börjat testa den här tian? Hade ni bänkat och spelat med en forward som du var inne på, Kalle? Spela Svanberg där till exempel som tian och så har något annat framför?
Ärligt talat så vet inte jag riktigt vad Daniel Andersson, alltså vilken filosofi som han föredrar. För att han sparkade ju Allan Kun för att han tyckte att han inte spelade på det sättet som Malmö ska spela. Uppenbarligen tycker han inte att det här fungerade heller med Magnus Persson, även om det nog var mer åt det hållet som han själv föredrar att spela. Så att jag har ingen aning, kommer han liksom ställa ut en helt ny formation? Alltså, vet inte, jag har ingen aning om hur han tänker.
Ja, det blir väldigt spännande att se, för någonstans, jag menar, han i den rollen som sportchef som han har ju byggt det nya moderna Malmö. Nu får vi ju se vad sinnebilden på planen av hans liksom vision av hur Malmö ska vara, hur det ska vara, hur det ska liksom se ut i praktiken. Sen är det ju bara 3 matcher fram till sommaren, så att det blir svårt för honom att sätta det på plats så att det ska vara väl oljat direkt. Men
jag tänker mig att jag kan få se det hemma mot Dalkurd efter att ha mött först Hammarby som är svåra och flyger fram på bortaplan. Och sen möter man ett av de här lagen som de inte har haft så lätt för, Häcken också, hemma. Så att jag tror att det blir svårt att se det. Man kanske får göra det mot Dalkurd som är lite mer annorlunda i sitt spel på bortaplan.
Så vet man ju aldrig heller. Det är ju alltid en, eller nästan alltid en positiv injektion i ett lag när en tränare försvinner. Den kanske kommer redan imorgon. Det vet man ju aldrig. Måste säga också att en spelare som har fått så fruktansvärt mycket skit, men som faktiskt förtjänar att lyftas en del, det är Bonke Innocent, som kommer in i matchen mot Trelleborg efter att Traustason blivit skadad och faktiskt är lagets bästa spelare. Det har också blivit en liten sanning det där med att han är
så,
ja, och det var han ju inledningsvis, ja. Det har ju många vittnat om, men ja, vem vet, han kanske också bara exploderar.
Tänk så roligt att om Daniel Andersson lyfter upp honom, han blir en riktig
jättefrälsare.
Han blir kungen. Ja. Sen när vi summerar och de har ändå spelat till sin Europaplats i slutet av säsongen, så är det Bonke som är topp 3 på bästa spelare.
Ja, det är inte omöjligt nu när Bachirou är skadad och så.
Men bara som avslutning på det här med MP och det, så jag blir ändå lite förvånad att sådär, folk inför en säsong, att man underskattar den här effekten av att tappa sina bästa spelare. För man drar sig till minne, som man tittar på fotboll oavsett nivå, om vi tar toppligorna ute i Europa, allsvenskan, som jag i och för sig inte har följt så noggrant som jag följde toppligorna ute i Europa de senaste åren, men det är väldigt få exempel som jag kan komma utifrån Europa där lag tappar sina bästa spelare, där man tappar sin bästa spelare och blir lika bra eller bättre. Det är nästan inga lag som blir bättre av att tappa sina bästa spelare. Och det jag menar med, tappar man AC, som är en sån spelare som var bäst i allsvenskan, som nästan i varje aktion gör saker som hjälper, ger tid till sig själv och sina lagkamrater och gör de där avgörande liksom aktionerna på offensivplanen framförallt. Det är väldigt få exempel från toppligorna med lag som blir bättre av att tappa den typen av spelare. Och med det sagt, så det är fortfarande så, klart Malmö har ett lag som är minst lika bra som alla andra i allsvenskan, men när man tappar de spelarna så ger det en effekt, negativ. Det blir ett tomrum. Och man startar lite sämre då, vilket de gjorde i serien då, då blir det ju också den där mentala effekten att oj, shit, nu är inte AC kvar. Nu är vi inte lika bra som vi var tidigare. Och då kommer man in i en ond cirkel. Och då blir det liksom den där mentala grejen också. Så att hade de fått en bra start, så spelarna hade fått säga att det funkar utan AC, ja då kanske det hade kunnat snurra på. Men tappar man inte bara AC utan andra spelare också, och får en tung start, då är det svårt att vända.
Ja, för det finns liksom inte Rakip bakom, det finns inte Berget bakom, det finns inte Wolf Eikheim bakom. Nej. Det är tre spelare som har varit riktigt bra i allsvenskan och verkligen kan spela i Malmö och prestera i Malmö, vet du det, och vinna, och har liksom lyckats att vinna utan att egentligen funka ihop med Allan Kron, och alla de försvinner.
Mm. Ja, det är ju lite det här, de extremt tunga individuella insatserna som de levde på rätt mycket förra säsongen, får man ändå säga. Det var ju inte som att man satt och sa att oj vad klockrent de spelade.
Nej, de avgjorde ju slutet.
Persson. Ja, men
ibland
exakt.
Med nio man och ibland åtta man.
Ja, men de vann ändå. Problemet är nu att nu spelar de inte klockrent, men de vinner inte. Det är ju där problemet ligger. Men det är intressant det där med att tappa sina bästa spelare. För jag tror att trots att Östersund stod upp jättebra mot Arsenal och sådär utan Bachirou, så tror jag ändå att tappet av honom har varit ganska förödande för deras del. Ja. För helt plötsligt läcker de något fruktansvärt. Ja. Och de hittar liksom inte
rätt. Det är
inte
samma tempo, det är inte, alltså det är ingenting som är i närheten av
och
det.
Och det är väl Tecke på något sätt som skulle bli den här ersättaren, men det är ju inte heller helt enkelt att bli någon sorts rak ersättare.
Men Bachirou är ju ett exempel i Östersund. Vi såg ju bara när Kerim Rabti försvann av matchen från Djurgården. Så, alltså nu är inte de... Nu har inte Djurgården under en period varit jättebra, men alltså en spelare betyder ju ändå rätt jävla mycket i rätt många lag.
Det betyder extremt mycket. Men alltså det finns så många exempel där en spelare verkligen gör skillnaden för ett lag. Han var skadad i kanske 4 veckor, så kommer han tillbaka och så laget helt annorlunda. Ta Emre Abdi nu i Djurgården till exempel. Där kan man se en effekt av en spelare. Ja, då ser Djurgården ut som ett helt annat lag. Ja. Och det är klart att i Malmös fall, jag säger inte att MP har gjort allt rätt. Det kan vi vara överens om, att det är klart att han inte har gjort det. Men som tränare, när du förlorar den typen av spelare som AC och Berget och så vidare, inte har de där spelarna som gör de där avgörande aktionerna längre, då kan det vara svårt när du kommer in i en negativ trend. Då har du inte längre de där spelarna som gör skillnad och som du kan luta dig mot längre. Nej.
En lång genomgång av Malmö FF, men det är väl inte så konstigt med tanke på det är den klubben som har dominerat svensk fotboll i slutet de senaste åren, och det ser ut som det gör nu. Vi fick fråga om här från Karl, han undrar vad har ni gjort annorlunda med facit i hand, om det har varit Magnus Perssons position. Jag tycker väl att vi har bollat lite fram och tillbaka kring det. Jag vet inte om ni har något att tillägga, något annorlunda.
Jag är inte insatt i Malmö förra säsongen för att liksom svara på det riktigt.
Värvningarna har ju inte slagit ut. De hade ju någon värvning som inte har kunnat spela och sen har
det är det stora problemet, säger jag. Alltså att man inte har lyckats ersätta någon spelare.
Men vem kan eventuellt ersätta Daniel Andersson? Ser ni alltså Niklas Karlén, VD, han ser inte Daniel Andersson som är långsiktig. Han vill ha någon som sportchef. Vilken tränare plockar man in och sätter? Jag såg någon röstning eller så här folk på Twitter skriver Erik Hamrén, Jörgen Lennart. Alltså det är inga tränare som man tänker.
Alltså, Erik Hamrén är väl ett
Graham
stående.
Potter, skulle han flytta från Östersund? Det är svårt att tro. Jag tror att han blir tillbaka till England. Vilken tränare tar över här? Men,
Erik Hamrén kan jag säga, supportarna kommer ju blockera liksom, gränserna till Malmö.
Och stänger stadsgränsen.
De ultras, de ställer sig där ihop.
Nej, men man ska ju veta att just tränarmarknaden i Sverige blir ju ganska stor, eftersom det finns så många större fotbollsländer än Sverige. Så att det kan ju komma någon från left wing här ut från Holland som vi inte känner till sedan tidigare, som kommer in och tar det. Så att, svårt att säga. Av de svenska namnen i allsvenskan så känns det som att det är ganska få som de skulle kunna lyfta in nu som är tillgängliga. Jag menar, det är ingen av de där heta namnen som har gått särskilt bra just nu. Och det är ingen, med Potter får du inte loss. Han går och väntar på att det blir ett jobb ledigt i England på bra nivå. Helt säker på det. Så nej, det är svårt att säga.
Jag har faktiskt inget namn.
Ja, frågan är om jag kan tänka mig att det är så att man gärna inte vill lägga för mycket press på Daniel Anderssons axlar nu, utan börja känna på det och se hur det går. Och kommer det gå bra nu, blir det en sån här kanoneffekt, då tror jag han blir kvar. Alltså hur länge som
helst. Patrik Andersson.
Ja, men varför inte? Ta in hela.
Hur var det med teamet nu då? Går hela teamet där eller vad?
Nej, det tror jag.
Det är
jag
bara
inte.
MP som går. Jag tänkte med Jens Fjällström och...
Nej, Jens och de fattar jag som är kvar.
Ja, det verkar ju som att de är stående, eller vad man säger.
Vi släpper ett storlag, vi ska komma tillbaka till ett annat som toppar allsvenskan i Hammarby. Men vi glider ner till Småland och Kalmar FF som vann igår. en ung kille som gjorde mål där de var med 1-0 mot Sirius. Jag trodde siffrorna skulle bli större. Jag var inte där, för jag var och tittade på AIK Östersund som höll väldigt låg underhållningsnivå. Men du såg däremot Kalmar på plats,
Frida. Yes, självklart var man på plats.
Ja, självklart att du är där. Du bor här, men du är nere där.
Ja, men absolut. Nej, men det var intressant. Det var kul att se Kalmar på plats. Det har jag faktiskt aldrig gjort. Inte i Kalmar i alla fall. Jag tror att jag hade någon sorts bild av att det skulle bli väldigt tråkigt att se Kalmar spela fotboll. Sådär. Men det tyckte jag verkligen inte. De stängde ner Sirius totalt. Det här kan nog ha varit en av Sirius sämsta matcher i år. Jag tror inte Sirius hade ett enda avslut på mål. Frågan är om de hade något avslut. Jag tror de hade ett som gick
20 meter över.
Ja, men precis. Från Sirelius var något skott, tror jag. Så att jag menar, för det man tar med sig framförallt är väl dels att Romario är en fantastisk fotbollsspelare, men också att försvaret är så otroligt solid. Alltså, ja. De blir så, varenda gång som Sirius såg ut att kunna börja anfalla, då var de redan hemma och redan så kompakta. Och det spelade ingen roll hur många inlägg Larsson än slog från sin kant. Det nickade bara Gardius och Viktor en bort. Så att, det ser mycket, mycket positivt ut i Nanne Bergstrands Kalmar. Och de har ju blivit det här supersvåra Kalmar igen. Den här borgen som man inte har, som har saknat ändå de senaste säsongerna. Jag vet inte om du håller med, Kalle. Du har ju en liten soft spot för Kalmar.
Ja, det vet jag inte. Men jag var ju nere och hälsade på där förra veckan. Tog en sväng ner till Kalmar eftersom min lilla
bror. Alla är i Kalmar.
Alla vägar bär till Kalmar helt plötsligt. Det ligger ju eller ganska långt ifrån några andra egentligen storstäder, men
centrala punkter i världen.
Min lillbrorsan har pluggat där nere i 3 år, så jag åkte ner och hälsade på honom, och då tog jag en sväng förbi Kalmar FF och tittade till dem där nere. Och då, det är klart, när man är nere och känner lite på luften där nere, så är det klart att man får en liten soft spot så där för dem och känner för som det projektet som de håller på att bygga där nere. Jag tycker det som är häftigt med Kalmar, tycker jag, är att när han är tillbaka, precis som du säger, då är de gamla Kalmar igen. Svårslagna. Men det de gör nu är att de släpper faktiskt fram väldigt många unga spelare också. Och trots det, ska jag säga, eller det kanske är fel att uttrycka sig på det sättet, trots det, men de har inte något lag som är bättre än något annat lag i Allsvenskan på pappret, tycker jag. Framförallt inte nu när Rasmus Elm är skadad. Släpper fram unga spelare och tar sina segrar. Jag får inte ihop det riktigt. Jag vet inte vad det är de gör som gör att de lyckas med det. Men på något sätt så har de ju liksom blivit det här liksom disciplinerade, organiserade laget som, där alla drar åt samma håll. Och där de på något sätt hittar ett sätt att göra mål. Oavsett om det är långa inkast mot Malmö, om det är hörnor eller vad det är, så nog hittar de ett sätt att göra det där målet. Och de är väldigt, väldigt svåra att bryta ner.
Just det där med de unga spelarna, jag är förvånad över hur hänsynslösa de är. Att de är så fulla med självförtroende. Jag menar Nils Fröling som avgjorde igår
ja.
Han har ju bara tränat med A-laget i 3 veckor. Och går in, och nu fick han bara en halvtimme för att han skadades.
Han var ju bra när han spelade.
Han var grym. Ja. Han var ju inblandad i allt. Och han sa ju själv, jag förstår inte alls. Jag förstod inte heller hur det kunde gå så lätt. Och samma med Isak Magnusson som ersatte honom. Ja. Kommer in, och det är ju han som gör att Sirius kommer helt ur balans på högerkanten, för att han får ju dels Axel Björnström utvisad till slut efter 2 gula kort. Det är ju han som är där och bråkar, eller vad man säger, involverad båda gångerna. Och man märkte verkligen att han bara tog för sig. Det var liksom ingen, han bara körde på. Och frågan Anna om det där på presskonferensen också, och han sa ju det att ja, han svarar ju som han alltid gör liksom, att, ja, det är ju den med bollen som publiken ser, och Isak har ju blivit lite av en favorit nu efter den här matchen, och så var det ju såklart. Men jag var imponerad av dem. Det är inte ofta man ser unga spelare komma in så och ta för sig.
Jag tror pumpar i, vad jag förstår, där nere i Kalmar mycket i de här unga spelarna.
Jag tror att jag pumpar in något annat.
Ja, ja, nej, inte riktigt så. Inget vad jag vet i alla fall. Men just det där att man ska känna en stolthet över att spela för den här klubben. Och många kommer ju från närområdet där, eller liksom Småland liksom, och att man i alla fall ska liksom gå in och ta jobbet på till 100%, och det tycker jag de gör. Och man får ju imponeras, de spottar fram spelare. Lillebror Hallberg har ju också etablerat sig i startelvan nu, och är väl 20 bast.
Ja, storebror är bara 22.
Fröling 18 år, Magnus, eller Isak nu, Isak Magnusson
19.
Ja. Alltså de spottar fram spelare, så någonting måste de göra rätt där nere. Det är ett väldigt enkelt spel. Alltså det är verkligen, det är ingenting man bara säger, utan det är ju väldigt, väldigt primitivt spel. Ja. Men uppenbarligen får de resultat med sig.
Ja, men så kryddar man med det med lite brassar, och det gillade han ju förr också. Och när man nästan kunde sjunga 8, där var det väl. Då var väl Rasmus Elm, var han 20 då? Så ja, hade han Viktor David, va? Och så var det Israelsson och ja. Och Cesar, alltså det var ju verkligen fanns ju en del unga spelare. Nori var väl då, han var 22 Emil, då. Han är 32 idag liksom. Så det fanns ju en del ungt då också.
Mm. Och Romario var ju, jag tycker ju han är fantastisk. Han är en sån spelare man behöver. Ja, men som typ Malmö skulle behöva också. Någon som helt plötsligt bara kan slå den här liksom bollen över backlinjen. Alltså så att det händer någonting.
Han är fenomenal. Han hade ju en helt magisk tunnel igår. På mitt plan i ett läge där jag tror... Jag skulle säga nästan ingen annan spelare i Allsvenskan skulle välja att slå en tunnel i det läget. Men han drar en tunnel. Hade han tappat bollen hade det varit kontring. Säkert 4-2 läge åt andra hållet. Men han drar en tunnel. Jag vet inte riktigt vad Nanne säger om det. Men med den enorma betydelsen han har för laget, så tror jag till och med Nanne köper en tunnel i det läget. I alla fall med tanke på slutresultatet. Han lyckades ju faktiskt.
Var han inte på väg bort? Jag försöker googla samtidigt som vi pratar om att han var på väg bort någonstans.
Jo, de fick ju behålla ganska, det var ju samma Fisula, och trodde man inte heller skulle vara klar. Och det blev han, han fick hoppa in också igår. Ja. Och är bra han också, alltså det, man märker att han också ger effekt, och kunna sätta in en sån spelare är ju också en fröjd. Och sen,
Söderqvist mår ju bra efter Bajen-tiden.
Ja, och Söderqvist, han är också så här att han, det är ju han som spelar fram till målet till exempel. Och det var ytterligare något exempel där han gjorde nästan exakt samma grej, att han slog ett hårt inlägg. Hårt ska det vara fram till, men så blev ju bara ett mål i för sig. Men han hade också, visade också väldigt fina tendenser. Och en sån, om vi nu ska fortsätta hylla.
Ja, så, vi kör.
Shima Akkas, grymt imponerad av honom, han tar inte ett steg fel. Och är den som slår alla hörnor och så här, så att det känns som att de har nästan alla lagdelar på plats.
Och apropå brassar, den här Nixon har inte spelat så mycket, men jag såg ju träning där nere i Kalmar när jag var nere, och jag tyckte han hade kvalitet där när man tittar på han i träning, så att det finns ju lite sparkapital där också, så att ja.
Thiago gillar vi också.
Absolut.
Ja. Nej, det finns man är lite så här, jag vet, jag fick lite mejl till mig när jag la Kalmar rätt långt nedan på levande tipset, så man bör liksom fundera lite, ska man höja upp dem, ska man liksom rulla på, för det är ju ett helt annat sätt, det finns ju liksom inte pressen av att spela för Kalmar på det sättet heller som du har när du spelar för de klubbarna här uppe i Stockholm då, eller i Malmö.
Och är det en förlåtande miljö på
det
sättet?
Ja, och det verkar ju passa Måns Söderqvist. Det verkar ju passa Anne Bergstam bättre.
Bröderna Hallberg.
Ja, Bröderna Hallberg trivs ju jättebra.
Uppenbarligen här Fröling också som går in och tränar 3 veckor.
Det är kul också för Hallberg som hade den här misslyckade sessionen utomlands som inte blev något vidare och ändå, ja.
Nu är det ju tidigt in på säsongen och jag vet att jag ska inte dra så här, jag jämför ju alltid med Premier League, men det känns som att Kalmar är allsvenskans Burnley. Jag får dem liksom vibbarna, det här med Nanne vid rodret, så här, en riktig Sean Dyche, alltså någon som har kontinuitet och liksom.
Men kan skulle de kunna gå och vara med hela vägen in och i en guldstrid?
Nej, lugn. Ja, men
det var ju inte Burnley, de var med där liksom lite halvt.
Ja, och det är som Europaplats.
Ja, men vi lägger Kalmar, de kan vara med och slåss om en Europa League-plats.
Ja, men vi har ju inte så många
Europa-League-platser,
så det blev ju lite fel.
Jag såg han, Fröling, han är ju USA-född. Han har dubbla pass, så att Sverige får väl hålla hårt i honom innan jänkarna snor han till landslaget där borta.
Lugn nu, sa han faktiskt. Du sa lugn till mig och nu men tar du fram han som en framtida landslag.
Ja, men USA är ju tungt nu, så att de rycker
behöver,
väl i allt.
De behöver någon som behöver ta över.
Vi pratade faktiskt om det igår.
Ja, ni gjorde det.
Ja, men jag tror det var en annan journalist som frågade just det där om var han kom ifrån, så sa han, nej, men jag kommer från Stockholm, eller jag är född i USA, så ja, men dubbla pass, och så sa jag lite på skämt då att oj, är det landslagsfrågan, du ska få in då liksom. Och så skrattar han bara lite, ja, man vet ju inte om någon ringer nu liksom. Alltså det, ja, det var ju lite mer på skämt, ja, men absolut. Vi får se till att hålla hårt i honom.
Fyra i tabellen, ett lag som absolut efter 8 omgångar har övertygat och överraskat oss positivt. Ett lag som ligger en poäng bakom får väl samma epitet i Örebro SK. Som ja, också bjuder på väldigt trevliga grejer med sin offensiv och Axel Kjells fotboll, tänk och balans och defensiv. Gjorde det väldigt bra mot Hammarby. Förlorade väl den matchen för det röda kortet, för att det blir svårt att hålla upp deras spel och tänk om man ser till 90 minuter. Jag tycker inte att Hammarby skapar så mycket under tiden de är 11 man, och kanske inte egentligen så mycket under första halvlek. Och sen så blir det väl mer påtagligt när de ja, är tvungna att... man hittar väl fram med mer... man får mer ytor och då blir det svårare att försvara sig. Och sen så rinner det in bollar och Hammarby med ett flyt utnyttjar ju det bra. De gör det smart. Jag vet inte hur ni ser på matchen i sig och Örebro.
Jag tycker Örebro gör allting rätt om man tittar på deras matchplan. Och så fram till utvisningen är det ju en typ av match. Och om vi tar då fram till 38:e minuten så tycker jag att... ÖSK, man har egentligen ingenting att anmärka på. Defensivt så stänger de ner Hammarby väldigt effektivt. Hammarby gör knappt någonting. Offensivt så tycker jag också de hittar ju rätt typ av angreppssätt. Dels hur de gör målet, det är ju en intränad variant i allra högsta grad, där de skapar två mot en och lyfter en lång boll och kommer in bakom Sandberg är det väl, och sen ja, Kennedy trycker in en retur. Så jag tycker att jag tror att de är väldigt, väldigt besvikna i ÖSK, för de känner nog själva att de gjorde allting rätt. Både defensivt och offensivt i den här första halvlek. Sen blir de rånade på ett ytterst, ytterst märkligt domslut som även efter alla förklaringar så förstår jag inte hur
han kan åka på
hur han kunde få rött kort på det.
Nej, inte jag heller.
Och det är som alltid nu för tiden, så en utvisning får ju enorm konsekvens för matchbilden, och i det här fallet så kostar det poäng i Örebros fall.
Jag tror man vill väldigt det röda kortet är ju direkt helt avgörande.
Ja, helt och hållet avgörande. Det är klart att alltså det finns liksom någon möjlighet att Hammarby hade vunnit matchen på något sätt, men de hade inte vunnit det på det här sättet. Nej. För att nu tryckte de ju ner Örebro första kvarten efter paus där. Ja. Och det hade de inte gjort på samma sätt. Nej.
Men menar alla Kim att Igbon Anike kommer in med armbågen i huvudet på Kalili?
Farligt spel pratar
axeln,
han ju.
Liksom. Det är satsningen med axeln på något sätt. Huvud.
Och jag tycker inte det, för mig känns som att Kennedy är på väg ner och försöker bryta egentligen med foten på bollen. Men så blir det liksom att han kommer snett och då blir det kolliderar med axeln och så. Jag tycker sjukt synd om Kennedy, men vi hade den här situationen med den här avstängningen som jag pratade om tidigare, så kom så här långt sent, han fick 4 matcher.
Fast precis, är det inte därför kanske det här händer? Om man tänker att om en spelare börjar få det här ryktet om sig att göra de här fula grejerna.
Men det är ju för jävligt om det skulle vara så.
Den här armbågen i nacken på Ludvig Öhman, den var inte snygg.
Nej, den
förra
var
året. Nej. Och den skulle resultera i en avstängning. Ja. Problemet var ju nu att det blev så långt efter.
Ja, exakt.
Men det känns lite som att i det här fallet kanske det är så att man förväntar sig att han ska göra någonting fult och så blir det som det blir. Jag vet inte, det är nog inte otänkbart.
Nej. Men man gillar ju inte det.
Nej, verkligen inte. Och jag menar, jag har all sympati för Örebro i det här fallet, för att de känner sig ju orättvist behandlade i det läget. Och sen blir det ju ytterligare en effekt av att en spelare snackar med domaren efter matchen.
Ja.
Och det är ju en sån där grej som det hade ju inte skett om domarna hade gjort rätt från början. Nej. Så det blir ju en dubbel liksom bestraffning. Sen är det ju klart att Mårtensson får ju såklart inte gå över gränsen om man nu gjorde det. Nu finns det ju olika versioner av det där och vad han sa och så vidare. Oavsett vad han gjorde, det vet vi ju inte, vi var ju inte där. Men så är det ju orutinerat någonstans att ge domaren chansen att på något sätt rapportera händelsen, få ett rött kort och bli avstängd på det. För nu har de ännu mindre chanser att vinna nästa match. Men vad jag förstår så det finns ju de som hävdar, snacket i Örebro är att det var inte så farligt som det har bollats upp det han gjorde efter slutsignalen.
Men om vi tittar på Örebros försvar, de har fem back och gör det jättesvårt för Hammarby, tror vi.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Tror ni kommer få se ett nu hoppar jag mig i förväg och hamnar tillbaka till Malmö. Tror ni att de skulle kunna testa en sån sak?
Femback?
Ja.
Ja, absolut.
Att Daniel Andersson kliver in och kör femback mot Hammarby borta.
Mm. Ja, absolut. Men man ska ju också komma ihåg att femback defensivt kan ju vara offensivt ett sätt att vara, alltså, mer spelförande. Mm. Det jag menar med det är att, jag menar, du är femback när du försvarar dig. När du har bollen så blir det ofta en treback.
Ja, absolut, så är det.
Och det handlar ju helt och hållet om vad du tar för anfallspositioner när du väl har bollen sen. Så jag menar, det är ingen som skulle säga att, att City, Manchester City var defensiva i premiärmatchen i Premier League i augusti. De spelade 5-3-2 i den matchen. Ja. Så det handlar helt och hållet om vad du gör med bollen själv. Men det är klart att de kan spela femback. Det är ett effektivt sätt att stänga ner Hammarby. Jag skulle säga effektivt eller nästan nödvändigt sätt faktiskt. För de är så otroligt bra Hammarby på att komma in i de där ytorna nu när de har Tankovic, Khalili och Hamadi i synnerhet som är otroligt duktiga på att jobba i de här fickorna framför backlinjen. Och enda sättet egentligen att hantera det på, ja, det är nästan femback, alternativt att du har spelare som springer extremt mycket där framme och stänger spelvägar.
För som jag såg mindre av, jag såg ganska mycket av den matchen i efterhand.
Vilken?
Örebro-Hammarby. Ja. Och då såg man den här fembacken. Jag tyckte att det, alltså man jämför med, jag har suttit och klagat på väldigt många lag som har mött Hammarby att de har haft dåligt försvarsspel. Men det här fick man ju se något helt annat. Det var ju liksom helt perfekt av Örebro. Om man jämför med hur Sirius har sett ut, hur BP har sett ut mot Hammarby, hur IFK Norrköping, balansen i deras lag när de åker på 0-1 efter 3 minuter, så visar det ju verkligen Örebro något helt annat.
De har inte släppt in så många enkla mål eller billiga mål när man tänker på det. Vet jag, Nahir Besara sa också efter mötet med Sirius, där de ändå släpper in 2 mål men vinner med 4-2 i slutändan, så sa han det att jag blir aldrig orolig, jag känner mig aldrig orolig, för jag vet att vårt försvar är väldigt, väldigt bra. Mm. Och det måste ju också vara en otrolig trygghet att veta det och ha det i ryggen. Mm.
Sen tycker jag, ja, jag skrev ju lite grann om det här efter den här matchen, att det här var ju en fembackslinje som ibland var en 5,5-backslinje eftersom Michael Omo spelade så otroligt långt ner för att vara ytter, så att det blev ju ett Örebro som var 5,5 försvarare. De gör det väldigt, väldigt bra. Sen gillar jag ju det där mittfältet, alltså, det var inte bara att de låg rätt i position. Nej. För också det där med defensiv, att ja, du kan ligga rätt i position, men vissa gånger kommer du ju tappa bollen, det är ju naturligt. Ja, men det gjorde ju Örebro i första halvlek, och Nordin Gerzic som är liksom en väldigt konstruktiv spelare, tar maxlöpning 110% ner för att komma i rätt position, så att det vittnar ändå om att det här är ett lag som där man verkligen, verkligen alltså jobbar hårt för att liksom riskminimera. Så att jag har väldigt svårt att tro att Örebro bara kommer att liksom
falla igenom.
De kommer ta sina poäng för att de är en grupp som jobbar väldigt hårt för varandra och är organiserade.
Gerzic är fortfarande bra.
Jag tycker han är fin, alltså.
Ja. Man trodde ju nästan lite där att han kanske inte skulle kunna leverera på det sättet. Men jag vet att jag pratade med honom inför säsongen, och då gnällde han ju lite på att han tyckte att Örebro hade varvat för lite spelare. Han tyckte att man skulle ha in fler spelare. Och då tänkte jag lite, okej, då kommer vi väl få se det här efter ett tag. För det var så jag liksom grundlade att det kommer inte riktigt funka. Det kommer falla igenom någonstans. Men så har det absolut inte jag. Men man har ju sett väldigt trygga och fina ut.
Han har ju snarare höjt flera spelare. Ja, typ absolut. En sån som Filip Rogic har ju seglat upp och blivit hur viktig som helst. Alltså, även om han var viktig även förra säsongen, så har han, det är på en helt ny nivå.
Ja, han är riktigt bra. Absolut. Vi lämnar Örebro, eller? Eller har ni fler inputs där? Hammarby har vi pratat mycket.
Man kan bara nämna Kennedy. Han är ju en rolig filur, alltså. Ja. För att han var ju tränad lite med Vasalund när jag hade dem i fjol där i januari. Mm. Och som många afrikanska spelare så är de ju inte i toppform direkt i januari. Nej. Men det var inte han heller. Men när han fick avslutsläge då, så såg man ju att det fanns kvaliteter. Mm. Och han har ju en sanslös förmåga att dyka upp på rätt ställen. Mm. Alltså han gör mål. Mm. Trots att han är en utpräglad djupledsspelare så, så har han ju även de här måltjuvsegenskaperna. Jag tycker han gör många av de här enkla målen. Alltså dyker upp på, ja, på rätt ställe.
Ja.
Mm. Ja, men det förvånar mig lite. För ja, när han var i Djurgården förut för länge sedan, såg ju jag honom i alla fall som en ren liksom djupledsspelare, som mm, omställningsspelare. Mm. Men jag tycker han har kvaliteter i boxen. Och han är inte så lång, men han kommer upp och nickar en del bollar jämte de där stora liksom långa mittbackarna då och då också.
Jag delar den åsikten. Jag tycker också att han ser liksom riktigt, riktigt farlig ut ofta. Jag tycker han gör bra grejer av bollen när han får lägen och sånt. Vi pratade lite GIF Sundsvall innan. Sjua i tabellen, ska bli intressant att se vad de tar vägen. En sån som Batanero, när vi pratar om vilka klubbar ska vi sätta in honom? Är det en person som till exempel, är det en spelare som Malmö FF nu ska öppna plånboken för i sommar? Vi köper Batanero, han ska komma in på mitten och lösa
bara. Jag tänkte säga Real Sociedad, alltså, nya Xabi Alonso där nere i basken.
Det skulle det kunna vara något för Malmö FF.
Vågar de köpa mig från Sundsvall nu? Det verkar vara lite osäkert.
Precis.
De skulle ju ta Daniel som kanske istället för Larsson.
Ja, precis. Vi kan komma in på Danielsson sen när vi pratar något annat lag sen kanske, men jag kan berätta något när det gäller honom. Vi skulle snacka Malmö och Batanero. Nej, jag skulle säga att nej, utifrån att det inte är den spelartypen de behöver på det här mittfältet. Så jag skulle nog inte säga att de ska rikta in krutet på honom. Nej. Den spelartypen har de redan.
Ja, men att han har varit en bättre version av.
Ja,
eller avlasta.
Ja, kanske. Men jag tycker han passar jäkligt fint nu.
Ja, det gör han.
Cedergrens Sundsvall. Jag vill ha honom kvar där. Alltså.
Ja, jag älskar att se honom. Vad vill du säga om Danielsson?
Är vi redan på honom?
Vi kan hoppa över till honom.
Nej, men han har ju spelat i Västerås SK.
Ja.
Och jag har ju alltid följt Västerås SK. Han spelade ju där när de var uppe i Superettan 2010, va?
Mm.
Tror jag. Och då sågs ju han faktiskt som minst lika stor potential som en viss Victor Nilsson Ylöv.
Mm.
Jag har alltid känt när jag har sett honom i Sundsvall också. Var på Tele 2 här förra året var det. Var väldigt imponerad av det han presterade då. Så jag är lite förvånad över att de här stora klubbarna inte har nypt honom tidigare. Jag har sett honom som en potentiell back i en stor klubb i Allsvenskan.
Mm.
Och det tycker jag han visar nu när han kommer till Djurgården. Han kommer dit, han köps och allmänheten ser honom som en bänkspelare.
Ja.
Bakom de här stora namnen där. Men ja, sen är det premiär och då är det han som startar. Så är det han som gör mål och sen är det han som blir svår att peta för att han är bra.
Mm.
Och det är det jag har sett hela tiden. Och uppenbarligen, en som jag känner då, som spelade då i VSK med Vigge och med Marcus Danielsson då. Han sa också att de hade ju tre spelare då i Västerås SK. Tre försvarare som var väldigt lovande.
Mm.
Och han såg Marcus Danielsson som ett av dem som hade störst potential. Oskar Persson näst störst potential.
De spelade mittback och Vigge till höger.
Och Vigge tredje störst potential. Ja. Såg han då. Sen var ju Vigge lite yngre än vad de här spelarna var. Så det är klart att han, ja.
Men då Oskar Persson är i Sirius.
Ja, precis. Ja. Precis, lagkapten i Sirius. Då.
Nej, men så var det. Jag var ju där och snackade runt när vi gjorde knäck inför Guldbollen i Sverige. Och då snackade vi om liksom just när han kom fram i Västerås. Och då sa ju de också det, att det var Danielsson och Persson, det var mittbackarna. Och Vigge, han fick ta ytter. Han var ju också yttermittfältare, men han var högerback. Och jag vet, i landslaget spelade han yttermittfältare. Och Emil Kraft spelade bakom.
Man har svårt att se han som yttermittfältare.
Ja, jag vet, men det var så det var på den tiden. Och sen så blev det han som nu spelar mittback i Manchester United. Så har vi Persson i Sirius, Danielsson i Djurgården. Så jag har hört om det där.
Men det
också
visar ju lite att man ska ha lite inte flax på det sättet, men man ska ju ha lite flytande och man ska hamna rätt hela tiden. Alltså Nilsson Lindelöf har ju haft den ultimata vägen till United egentligen. Han har ju liksom bara liksom trillade in i U21-truppen och sen så blev ett namn för hela
Sverige.
Det
var ju skada som gjorde att han fick spela i Benfica också.
Ja, men precis.
Och icke att förglömma just det att han fick chansen att åka till Benfica i tidig ålder. Ja. Alltså, Portugals spelarutbildning är ju tipptoppklass. Mm. Och bara för att komma till en stor klubb som Benfica och få den skolningen, det är för hans del tror jag liksom, helt fantastiskt.
Och ska man vända på det så har ju Danielsson, om han nu, det snackades ju om Elfsborg, men nu valde han ändå Djurgården trots att han visste att han inte skulle få vara första valet så direkt, alltså i alla fall. Men han går dit och sen så har han lite tur där att Une Larsson blir sjuk så han får starta och helt plötsligt så snackar alla om att han och Une Larsson är det bästa mittbacksparet i allsvenskan just nu ungefär. Alltså han har ju också haft flyt fast på ett helt annat sätt. Man måste nästan ha det för att slå igenom.
Ja, men så är det. Sen är det ju hur vi verkligen tagit chansen när folk har blivit skadade. Och det har ju med att han har en jävligt bra skalle. Så det ska man ju ge. Och det gäller ju att ha den. Men det är absolut helt sant.
Jag menar inte att de inte förtjänar det. Jag menar att man ska ha lite.
Men det gäller att ha flyt. Det är sant.
På tal om skalle kan jag berätta. Oskar Persson, han var ju nämnd här i sammanhanget. Ja. Han kom ju upp i A-laget då när jag spelade i Gideonsbergs IF i Västerås då. Mm. Och vi ska spela en match borta då. Gamla, det motsvarande Division 2 idag då. Vi hade typ 11-12 man borta till den matchen av olika anledningar, skador och allt möjligt. Och vi låg lite halvrisigt till och vi fick plocka upp två juniorspelare som inte hade varit i närheten, eller en hade varit det, men vi behövde en till, och då han var ju mittfältare, men vi fick spela vänsterback i den matchen och vi var nederlagstippade, men han går in, är bäst på plan. Vi vinner den matchen. Vi hade inte vunnit på 6-7 matcher då. Och sen gick hans karriär bara, alltså den tog fart så jäkla fort efter det. Den hösten var han lagets bästa spelare. VSK värvade han direkt efter det. Och sen har han fortsatt till Sirius i Allsvenskan.
Coolt. När vi är inne på Daniel så när vi pratar om Djurgården, de har ändå tagit en cuptitel med bravur. Bosse Andersson kryddade det med en fantastisk intervju efteråt och sen har de slagit Dalkurd.
Dalkurd
med 1-0 efteråt. Nu har det helt plötsligt vänt efter, jag vet inte om jag ska ta på mig för min pinne när jag körde där ute. Är det pinnen som, jag vet inte om ni såg det?
Jag tror jag har sett det 2 gånger.
Ja, du har det. Ja, vad härligt. Nej, men vi var ute där på träningarna med Djurgården och vi var ju tvungna att åka ut 2 dagar i rad.
Innan cupfinalen.
Ja, innan cupfinalen. Missuppfattningar. Och så satt Oskar Mitchell och bröt en pinne framför Felix Beijmo för att illustrera att som ett lag är man svårare att knäcka, men som en individ är det mycket enklare. Det. Och efter det kommer en cuptitel och efter det så kommer det 1-0 mot Dalkurd. Men jag tror inte att det var bara pinnen, utan jag tror att det var mycket grimmerab till att han var tillbaka. Men det har verkligen, det har ju svängt över där för Djurgården. Nu fick de ju en seger direkt också i Allsvenskan.
Ja, det går snabbt i fotboll, som vanligt. Det är ena veckan så ska Öskan lämna och andra veckan så är han ett geni. Man förstår inte riktigt själv.
Det säger något om samtiden.
Ja, precis. Nej, det är väl klart att Marapti spelar roll. Det är väl klart att Malmös svaga form spelade in att man kunde vinna med 3-0. Men,
apropå det där med tur, man ska möta lag i rätt lägen också.
Det var ju likadant för Trelleborg såklart, om att möta Malmö i en svag form, men jag tycker inte att Öskan är en dålig tränare som vissa vill få fram. Jag tycker att han är väldigt kompetent och liksom står ändå, jag tror att han, just när det kommer till den här personliga biten och prata med spelarna, just när man har den här typen av utvärderingsmöten efter att man och har åkt på en förlust och så vidare, jag tror att han är bra på den biten, och jag tror att Magnus Persson inte var så bra på den biten, så att det är ju. Och jag trodde Kalle ska.
För att det var ju så att han gjorde ju de här grejerna inför Trelleborg. Jag vet att det skrevs.
Jag såg att det lät som det skrevs hela dagen.
Det skrevs på andra sajter att Magnus Persson plötsligt började ha långa samtal inför Trelleborg för att det är det enda man hinner med. Och då hade Djurgården precis gjort det. Då tänkte jag ta han Öskans. Nej, men jag tycker också, jag pratade om det tidigare, att Öskan hade ett helt annat spelarmaterial offensivt sett förra året, och då funkade det bättre offensivt sett, men det var ju för att han hade bättre spelare. Nu var han sämre spelare och då är det lite svårare för honom. Så att för mig är det en trupp det är en trupp som gör att Djurgården ligger där de ligger. De hade varit högre om man hade haft bättre spelarmaterial. Så.
Ja, jag hävdar ju att man får inte underskatta den aspekten. Framförallt när det handlar om det offensiva spelet. Ja. Ska du göra mycket mål, då måste du ha bra individuella spelare. Mm. För det är individuella spelare som gör mål. Ja. Däremot är det kollektiv som försvarar.
Ja. Och du har kvar Kerim Rabti, men däremot så har Magnus Eriksson, Otman El-Kabir, Kim Källström försvunnit.
Mm. Tycker man har klarat av det väldigt bra.
Alltså, ja, förvånansvärt bra. Ja. Skulle jag vilja säga. Så att nej, det är klart att det betyder mycket för dem helt, utan tvekan. Vi har gått igenom ett gäng lag nu. Det finns ju hur mycket som helst att gå igenom. Och vi måste ju någonstans också ta oss till, jag tänkte säga Rambergsvallen, men det får väl bli Bravida Arena, Häcken, Elfsborg. Elfsborg förlorar som är 5-0 och,
alltså, Häcken vann med 5-0.
Eller Elfsborg förlorar med 5-0. Sa jag väl, eller sa jag inte det?
Jag vet.
Ja, Häcken vann med 5-0 i alla fall. Och att vinna med 5-0 mot Elfsborg, bara det är ju, alltså man undrar ju lite hur Elfsborg mår. Sen när man ser på hur de här målen går till, att det är två självmål, Gojani, gult kort självmål, gult kort utvisning, Ishizaki, självmål i 84 och däremellan då också tre mål. Jag vet inte, ska vi börja på Häcken eller Elfsborg? Den här matchen är ju...
Vi börjar med det dåliga kanske.
Ja, det brukar bli så. Alltså, Gojani, han var högerback i början. Nu har han varit mittfältare på slutet. Och nu, ja.
Ärligt talat så är ju Elfsborg, alltså de gångerna de har sprattat till nu inledningsvis, så har det ju varit baserat på individuella kvaliteter. Mm. Till exempel i matchen mot BP. Ett BP som jag tycker har allsvenskans sämsta trupp. Ja. Där är det Jebalis skicklighet som gör att man gör 1-0 och sen får man in 2-0 sent när BP måste flytta upp och det lämnas luckor och så vidare. Jag är lite orolig för Elfsborgs skull, för att det är en klubb som inte har så mycket intresse kring sig, vilket är märkligt med tanke på att man ändå har varit väldigt framgångsrika de senaste 10 åren. Och skulle det vara så nu att man helt plötsligt blir ett bottengäng, då tror jag att risken är att man trillar ner i superettan och sen kommer man försvinna successivt, för att det finns liksom ingenting att ta av riktigt. Man har dessutom en tränare i Jimmy Thelin som säkert är jättekompetent på det han gör, men han är ju inte den här karisma, han är inte den här tränaren som kan liksom föra in ännu mer intresse i Elfsborg. Det blir som att Elfsborg glöms helt bort och fortsätter så här med 5-0 förluster. Alltså inte ens, jag kan tänka mig att de mest hängivna supporterna kommer säkert börja tvivla på om det är värt att gå på matcherna, och det är ju jätteolyckligt för hela klubben. Ja.
Du tänker worst case scenario här, va? När du pratar om det här.
Ja.
För jag känner inte att de har truppen eller tränaren eller sådär för att åka ur allsvenskan, även om det ser ut som det gör.
Ja, men absolut.
Finns
men,
för många räddningsplatser.
Men det har vi ju sett flera exempel på förr. Att man kan ha en hur bra.
Men du menar inte
helst.
Just det här året? Du menar kanske ett år framåt? Och
eller om det går riktigt.
Menar du det här säsongen?
Nej, men alltså jag menar ju mer att det känns som att man är på väg in i nedåtgående spiral.
Ja, absolut.
Men samtidigt är det inte så lite att, alltså, att de lider också av klubbens moderna historia. De har ju överpresterat.
Ja.
Att vara en stad den storleken, vinna guld som de gjorde.
Bara ett lag som gäller, alla lägger pengarna där.
Ja, precis. Vinna guld de gör under Haglund först och sen behålla den positionen i svensk fotboll som de har gjort.
Mm.
Det är väldigt bra gjort.
Mm.
Att göra det år efter år efter år. För annars är det ju ofta de rika klubbarna från storstäderna som har chansen att bygga den typen av dynastier.
Ja.
Eller dynastier, det är inte så att de har vunnit varje år, men de har ändå varit en stor klubb i svensk fotboll.
Ja, stora spelare,
och det är väl egentligen naturligt att de inte, precis, och de har haft en jäkla förmåga att sälja spelare utåt också och tjäna pengar på det. Det är väl naturligt att de inte behåller den ställningen inom svensk fotboll, för att att göra det liksom över längre tid än vad de har gjort, det hade varit att överprestera ännu mer. Jag tycker inte de har så bra material, så jag är också lite orolig för Elfsborg, och då menar jag inte att de kommer åka ur, för det tror jag verkligen inte att de gör.
Nej.
Men jag är orolig över precis det som du säger, att de tynar bort i någon slags
Ja, med tanke på att bli,
ja exakt, ingenmans land. Men samtidigt ser jag det som en naturlig utveckling för den klubben. Det är inte 20 000 i publiksnitt som är där och ser varje match och bara pumpar in nya pengar i klubben, utan de är beroende av att sälja sina spelare för fina och dra in sina pengar på spelarförsäljningar.
Men det blev väl lite så, jag ska inte kalla det poppigt, men det var väl där det blev lite poppigt med stora spelare, sett till vad man tänkte skulle hamna i Borås, och Anders Svensson var där i många år och man hade,
det var ju såklart en jackpot att få hem honom. Man hade i ett läge när man var landslagsspelare, ordinarie, spelade Premier League
kring hela den biten, och så var publiken där och bygden gick ihop och sånt. Så jag köper den grejen om att det är lätt att det kan gå åt helvete nu och alla skit i det för att de presterar inte längre, så att då har de inga pengar heller och det är ingen som går och tittar på dem, så att jag kan köpa det. Men jag tycker fortfarande att de har för bra lag för att ramla ut i år. Om man jämför med de andra räddningsplanken, det är Gustafsson, det är Lundevall, det är Gojani, det är Holmén, det är Jebali, det är Olsson som har varit briljant, det är Daje, det är Bayrami, det är Ishizaki. Liksom att titta på det här mittfältet och kolla, nu är försvaret.
Titta på mittfältet, det är mittfält de har.
Jo, men om jag tittar på andra lag som ligger där nere, så tycker jag inte att de lagen egentligen har kanske mer än en, två, tre spelare som skulle...
Nej,
som
men de kan vara bättre kollektiv.
Jo, absolut.
Älvsborg är inget kollektiv.
Men Sirius var ju bättre kollektivt, mycket bättre än vi trodde förra året. Men sen kom den här smällen, och i år när jag tittar på dem, alla de här skadorna de har, så ser jag, jag lägger dem där nere tillsammans med liksom risken att ramla ut med Burma-pojkarna och Trelleborg.
Är du inne på Sirius nu?
Ja.
Ja, det gör jag också, men det är mycket på grund av målvaktshaveriet också.
Ja, men där lägger jag inte Elfsborg, för jag tycker att de har...
Nej, det gör inte jag heller.
Och jag tror att Elfsborg fortfarande har backningen av att liksom kunna lösa det med ekonomiska medel för en försvarsspelare här och där och kunna fixa till det där som inte funkar just nu. Och som ett kollektiv med den tränaren, om man inte sparkar honom, så tycker man att vad fan, han borde kunna fixa det. Han gjorde ju med Jönköping med inga medel alls. Så att jag tycker att ändå, det borde sitta där någonstans.
Absolut, förstå. Jag tror inte heller att Elfsborg åker ur i år. Nej. Det är inte det jag menar. Men jag menar att det känns inte som att det är så mycket positiva bilder av den här processen de pratar om. Som de själva tycker att de går framåt i. Alltså man ser inte av den speciellt.
Nej, det håller jag inte. Alltså om de själva tycker att de går framåt i en process, så tycker jag att de är helt utseglade. För det gör de ju verkligen inte, men...
Ja, det är i så fall någonting vi inte får se.
Nej, sen var
det
ju...
Och sen, återigen, det kan ju vara det budskapet de vill sprida utåt. Ja. Det kanske inte är så att de tycker det själva, men de vill sprida det budskapet för att de ska ha någonting positivt att själva hämta energi från. Mm. Ibland kan man ju försöka intala sig själva om att något är bättre än vad det är. Mm. Bara för att en positiv känsla kan lyfta saker och ting.
Ja. Femman som är längst ner under Östersund och Malmö, och Djurgården och Göteborg och Sundsvall som vi inte heller tror ramlar ut, är ju Trelleborg, BP, Elfsborg, Dalkurd, Sirius. Jag har spelat 8 omgångar.
Mm. Det är snart, ja, det känns det, som det då också.
Det är snart en tredjedel. Det är fortfarande de här fem som kommer slåss om det.
Det känns som det i alla fall.
Vilka är de två då som trillar ut? Jag har ju hela tiden sagt Trelleborg och Brommapojkarna. Sen jag fick se någon omgång. Och jag håller väl fast vid det. Plus att jag lägger till Sirius som en outsider. Sen vet jag inte, jag var jätteimponerad av Dalkurd ett tag. Men vad hände sen?
Det känns nästan lite som att jag tycker faktiskt om Asruden Valentic som tränare.
Men blev vi
lurade
av
honom? Jag har fått positiva, eller jag fick positiva vibbar, särskilt efter den här krossen mot Östersund där i början. Ja. Men det är frågan om de här människorna eller affärsmännen bakom Dalkurd är speciellt nöjda med det här. Om det inte möjligtvis är så att det kan bli en förändring i sommar på den.
Jag utgår från att affärsmännen bakom Dalkurd förväntade sig mer. Alltså de har ju pratat om ute i Europa och så vidare. De vill väl inte ta risken att de ligger här nere i träsket och riskerar ens att åka ur. Mm. Så de kommer väl pumpa in vad jag... Det utgår ifrån mer pengar för att se till så att de sopar igen, krattar igen gången och den risken. Jag trodde ju att Dalkurd skulle vara mycket, mycket mer disciplinerat och organiserat, för det är det de har verkligen varit på den här resan upp.
De var mot Östersund.
Ja, och i den enskilda matchen kan man ju vara det, men jag trodde de skulle vara, jag menar, därför jag i Allsvenska Manager här satte in deras keeper som min målvakt, för jag tänkte de kommer inte släppa in så mycket mål. De kanske inte gör så många framåt, men de kommer inte släppa in så många. Men jag fick ju helt fel där, och de har inte varit alls så kompakta som jag trodde att de skulle vara.
De såg ju trygga och fina ut där i början. Jag tyckte mot AIK så var de inte så dumma alls. Nej. I deras försvarsspel och sådär. Så det kan jag köpa att man blev lite lurad. Och därför tänkte om man föll in i någon dalkurstrygghet. Som, jag vet, vi fick en fråga om någon på Twitter som skrev att är ni liksom övertygade om att Dalkurd kommer bli den bästa nykomling, som jag tror att jag har suttit och sagt här. Men ja, jag tror det fortfarande, men jag är inte lika övertygad som innan.
Sen vet vi inte heller hur mycket det sliter på dem att behöva spela sina hemmamatcher i Gävle och så ha någon sorts bas i Uppsala. Och så som jag har förstått det, är det väl rätt många spelare som inte bor i Uppsala utan liksom pendlar till Uppsala. Alltså, det vet man ju inte heller hur mycket det är tär på. Det kanske funkar i början, men ju längre säsongen lider desto jobbigare blir det att hantera. Sådana där saker spelar ju också in.
Jag vet, nu bara hoppar jag mitt här, men jag måste bara...
Du är bra på att hoppa.
Ja,
jag måste ändå dra fram den. Vi har ju diskuterat det där, vi har ju varit och tittat på Sirius tillsammans och du var och tittade på Sirius någon gång där med liksom, och Omar Hedari, han spelar ju inte.
Men han är skadad just
nu. Han är skadad just nu, va? Ja. Det är ju en spelare som de inte har fått ut någonting av.
Nej, det får man ju säga. Absolut. Nu vet jag inte när han kommer att vara tillbaka. Han kunde väl ha spelat i matchen i det första mötet med AIK på Friends.
Okej.
Okay. Ja, men då det var ju då vi.
Ja, just det, då kunde han spela. Ja, just det, då var vi där. Men då var han bara besviken över att han inte fick spela.
Ja,
riktigt besviken var
han. Sen dess har han dragits med skador precis som 99% av hela Sirius trupp för tillfället gör. Nej, men absolut, han ser också som en stjärnvärvning. Och ja, det är klart att det finns mycket att ta av honom. Som sagt, vi får se om han hinner komma tillbaka nu innan uppehållet. Det vet jag faktiskt inte. Jag har ingen koll.
Men jag såg Sirius mot AIK där, hemma matchen där. Tyckte jag spelade otroligt bra. Första halvlek då.
Ja, hemma matchen. Ja. Okay. Vi snackade om bortamatchen.
Och Christer Gustafsson såg ut som Batanero i den matchen. Det blir ju ändå någonstans att man landar i att Wicks har ju verkligen satt det här laget på pottan. För att alltså, tryggheten bakåt, även om de liksom spelar bra och sådär, så tryggheten bakåt har ju inte funnits. Nej. Och det är klart att det inte finns det om man ställer målvaktstränaren mellan stolparna. Även om han kanske inte har gjort bort sig och liksom stått och tvålat in bollar och sådär. Så det blir i alla fall inte samma trygghet. Nej. Så jag tycker lite synd om Sirius. Jag lider med dem liksom för att det har blivit det här.
Nu fick ju Wolf göra sin första match igår mot Kalmar. Och han gjorde ju någon riktigt bra räddning. Alltså dubbelräddningar där i början. Sen höll han ju på att göra en jättetavla. Okay. Han räddades ju av offside-avblåsningen där. När han liksom tappar bollen. Och den spelaren som kommer rusande där. Jag vet inte vem det var. Om det var Diouf eller vem det var. Bara slår in den. Men som tur var för Wolfs del så var han offside. Så att det är ingenting vi noterar. Så det är klart att man ser att han...
lite rostig så.
Ja, precis. Även om han inte gjorde bort sig så till vidare och absolut inte på målet, det kunde han inte göra någonting åt. Men jag håller med också om det här med att försvaret har läckt alldeles för mycket. De släpper in billiga mål, särskilt i matchen mot Örebro där de släpper in 4 stycken. Jag tycker åtminstone 3 av dem, det är sådana mål som man inte ska. Alltså det första är att Björkström råkar styra in ett halvdassigt skott från Kennedy, och sen så det här, alltså Besaras mål i slutet, det är väl klart att man kanske inte kan göra någonting åt det så, men han får ju komma igenom väldigt, väldigt enkelt.
Ja, jo, det fan, ja.
Så det är rätt många sådana där situationer som, där man tänker att de där bollarna kan man inte släppa in, för då spelar det ingen roll hur många man gör framåt.
Nej, det är sant.
Du måste fixa till det om det ska bli något nytt kontrakt.
Erik Gloppestad frågar, hur bra står sig André Kallesir internationellt?
Internationellt, passningsfot står, den är ju internationell klass om man säger, som mittback. Det tycker jag nog. De crossbollarna är ju väldigt, väldigt bra, men det finns ju, om det går ut internationellt, så finns det ganska många mittbackar som har en liknande crossfot, så att internationellt jag vet inte. Internationellt, inte något speciellt. Inte något som sticker ut där.
Nej, allsvenskan är bra, men...
Väldigt bra i allsvenskan. Ja. Jag är ju jätteförtjust i honom. Och IFK Göteborg kan ju spela på ett sätt tack vare att de har Kallesir i den där backlinjen. Men internationellt så tycker jag väl inte att han redo för den flytten än.
Jag har en fråga till Kalle också som vi har diskuterat här med Bachirou. Hur tror du han hade stått sig? Han är ju lite allsvenskans Kanté på något sätt. Hur tror du han hade stått sig i en bättre liga än allsvenskan?
Ja, det är, internationellt är ju ett vitt begrepp. Det beror på vad man menar med liksom. Men du menar ut till danska topplag i Danmark eller Holland eller vad?
Nej, jag tänker nog mer Holland
sådär.
Hoppa över Danmark.
Ja, nej, men jag tror nog att holländska ligan är ju inte fantastiskt längre. Så där hade han absolut kunnat mellanlanda för att liksom utvecklas och ta nästa steg. Så jag tror absolut att Bachirou hade kunnat gått till Holland och gjort det bra där. Liksom, menar inte Ajax nödvändigtvis, utan någon mittenklubb i Holland. Absolut.
Super lång podd. Ja eller nej, David Rångefors. Ska Elfsborg kicka Thelin?
Nej, för tidigt. Bör få mer tid att försöka implementera sitt sätt att spela. Men när man väl når vägs ände, och det blir ju mer en känsla. Men när man ser att okej, det här är en grupp som inte liksom, när luften har gått ur gruppen, tappat förtroende för och det syns på plan, då kan man börja fundera på tränarskiftet.
Har ni hört VM-låten?
Nej,
det har jag faktiskt inte gjort.
Synd. De ville ha
det, känns inte som min
tygsättning där från Göran Nilsson. Jag hörde 30 sekunder, jag tyckte det var fullständigt skräp.
Det känns inte som min typ av musiksmak alls faktiskt.
Gessle och Linnea Henriksson tillsammans.
Det jag har inte hört den, så att...
Nej, det var verkligen ingenting som jag kommer lyssna på och njuta av i sommar.
Usch, det kan jag ju inte säga innan du har lyssnat på.
Men är det jag bara lyssnat 30 sekunder, jag tyckte inte det var bra.
Men är det inte sådär alltså att kvaliteten på VM-låten, den gör ju ofta mästerskapet. Jag menar, Sverige åker till VM 90 i Italien med Galenskaparna. Jag tackar fan för att det blir 1-2, 1-2, 1-2.
Du menar när GES var där 94 så tog vi brons när vi gräver guld i USA.
Precis. Exakt det jag menar. Bra VM-låt, succé.
Markoolio gjorde väl någon bra också, in med bollen i mål. Var det till 2002? Det gick ju ändå
2000 var det väl?
Nej, det var E-Type. Eller han gjorde hela officiella.
Han gjorde hela officiella.
Just det.
Markoolio var väl EM 2000, så där sprack ju min tes. Sen vet jag inte hur bra den Markoolio-låten är. Den är väldigt kompatibel på en läktare, att ha som läktarramsa. Men som låt vet jag inte.
2006 var det Magnus Uggla. Han var inte heller speciellt bra. Vi ska till VM.
Jag tycker alla har varit skräp förutom
Gräveguld.
Då var jag 14 år och tyckte väl att den var bra. Nu tycker jag inte att den är lika
bra.
Sen har du ett minne med sig, så det gör ju att den blir bra.
Jag var nog den sista på planeten som tyckte att Frej Larssons låt var bra till 2016, som Zlatan hade godkänt.
Ja, just det.
Men jag gillar ju hans musik, så att det var nog därför.
Staffan Hellstrand, Lilla Fågelblå med fin låt. Tack ska ni ha. Det var en lång podd. Kalle är med och dra in 70 minuters podd. Och ni har spelat in PL-podd innan också. Ni älskar att sitta i denna studion.
Jag gjorde ju ett gästspel, så jag tog in att snacka om.
Ja, stort tack ska ni ha för att ni har varit med. Vi är tillbaka när vi är tillbaka. Jag vet inte riktigt när det blir, om en vecka kanske. Ha det gött ute.